du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se.
Amen! Namnet Jesus är över alla andra namn. Amen, amen. Bara ropa ut namnet Jesus. Få höra. Jesus! Yes! Det är kraft i det namnet, eller hur? I det namnet så händer så mycket. At your name, the mountains shake and crumble. Vid det namnet så skakar bergen och faller ihop liksom. Det är det namnet vi känner. Det är det namnet vi har samlats kring idag. Vi säger det fantastiskt. Namnet Jesus som vi har samlats kring idag. Och i det namnet så finns allt vi behöver. Allt vi behöver finns i namnet. Åh, vad underbart det är att vara i gudstjänst. Underbart det är att prisa Gud. Underbart att se er alla här på plats. Och se er hemma också. Jag ser inte er, men ni är där. Ska bli fantastiskt att få dela Guds ord med er idag. Vi vill bara börja med att be. Säga, Herre, vi bara lägger denna förkunnelsen i dina händer. Vi ber att det ordet som du har för idag bara ska få falla i god jord, Herre. Jag bara ber att det ska vara frön som sås idag, Herre. Som ger liv, som ger befrielse, som ger uppmuntran och kraft, Herre. Och jag bara ber att allting som inte är ifrån dig utan som är mina egna tankar och ord, att det ska få falla undan, Herre. Och det rena ordet ifrån dig ska få bestå, Herre. Jag ber om detta i Jesu namn. Amen, amen. Gott. Vi är ju i vår predikoserie i Apostlagärningarna. Har inte kommit så jättelångt ännu. Det finns ganska många kapitel kvar. Men Apostlagärningarna är en fantastisk bok. Det finns så mycket att säga. Det finns så mycket att undervisa om. Förra söndagen så började pastor Christian ifrån Apostlagärningarna 7. Och hade de första cirka 30 verserna. Och nu har jag nästföljande 30 verser. Så det är ganska många verser. För att få lite kontext för er som inte hörde förra veckans predikan och för att liksom förstå vad det handlar om, så handlar det om Stefanus som har blivit dragen inför stora rådet för att försvara sig mot anklagelser som han är falskt anklagad för. Att ha härdat mot Gud, att ha härdat mot Mose, att ha härdat mot lagen och härdat mot templet. Det är det han står anklagad för. Och det vi hoppar in i här nu, det är hans försvarstal kan man säga. De frågar honom för stora rådet. Vad säger du om de här anklagelserna, Stefanus? Och Stefanus, han börjar med att förklara. Han började förklara utifrån Abraham och Josef och lite grann om Mose. Det hörde ni förra veckan. Lyssna gärna på Christians predikan där. Och det är så här att för att förstå varför Stefanus väljer den här vägen att gå och att liksom dra upp hela Israels historia och dra upp liksom massa saker från gamla testamentet, så måste vi förstå vilka det är han pratar med. Han pratar inför stora rådet, de skriftlärda, fariseerna, de här som verkligen kunde skriften utan och innan, som var uppfödda med detta, liksom, som hade verkligen studerat det så mycket. Och det är deras lag, det är det som de bygger sina liv på. Och Stefanus väljer att knyta an till dem och säga att ni ser vad som står här. Jag håller med er i att Josef var en gudsman. Abraham blev kallad av Gud. Nej, jag har inte härdat mot Gud. Gud är härlighetens Gud, säger han själv. Och han förklarar sig själv utifrån gamla testamentet. De hade inte nya testamentet. De hade inget annat under gamla testamentet var det de utgick ifrån. Men vi måste också förstå att när helst Stefanus nämner ett bibelställe från gamla testamentet, så hade de här människorna som lyssnar en sån förståelse. De förstod kontexten. De förstod precis alla detaljer kring det. Så även om inte han nämner alla delar i sitt tal, så sa det mycket för de som hörde det. Och vi ska hoppa in i vers 30. Och då står det så här. Och det är om Mose då. Då säger han så här. När 40 år hade gått visade sig en ängel för honom, för Mose, i öknen vid Sinai berg, i flamman från en brinnande törnbuske. Mose förundrade sig över synen han såg, och då han gick närmare för att se efter vad det var kom Herrens röst. Jag är dina fäders Gud, Abrahams, Isak och Jakobs Gud. Och då greps Mose av fruktan och vågade inte se ditåt. Här har vi den fantastiska bilden när Mose har liksom försökt att göra saker i egen kraft tidigare. Han försökte befria sitt folk med våld egentligen. Han slog ner en egyptier. Och sen så, när han blev påkommen så flydde han ut i öknen. Han flydde liksom för han kände att nej, men det här gick ju inte bra. Och han har levt i öknen i 40 år ungefär. Liksom levt i exil. Och så får han se den här brinnande busken och känna åh, nu finns det någonting, nu händer någonting. Och han känner sig inte värdig. Han känner sig inte att han är den som ska befria Gud. Han har liksom gett upp den tanken. Men Gud talar till honom. Och säger, jag är dina fäders Gud, Abrahams, Isak och Jakobs Gud. Och bekänner för honom att det är jag. Och så säger han så här. Men Herren sa till honom, ta av dig dina sandaler, till platsen där du står är helig mark. Jag har själv sett hur mitt folk förtrycks i Egypten och hört hur de suckar. Och jag har stigit ner för att befria dem. Gå nu, jag sänder dig till Egypten. Moses som hade liksom gett upp sin kallelse, sin dröm, sin... Han tänkte att nu är det kört, jag har gjort bort mig. Honom väljer Gud och talar till och säger, gå nu, jag har sänt dig. Gå till mitt folk, jag har sett deras lidande, jag har sett hur de ropar. Jag har hört till deras nöd, jag ska befria dem. Det här är en otroligt stark bild på någon annan som kom ned och befriade sitt folk. Nämligen Jesus. Som kom ned, hörde våra rop och befriade oss ifrån syndens makt. Visst är det fantastiskt, det är en otrolig liknelse till Jesus här. Så står det vidare. Den är Moses som de förnekade när de sa, vem har satt dig till ledare och domare? Honom sände Gud som ledare och befriare genom ängeln som uppenbarade sig för honom i törnbusken. Alltså Israels folk hade förnekat Mose. Hade stött Mose bort ifrån och sa att nej, Mose är det inte vi ska ha. Vi ska inte ha med Mose att göra. Mose är inte räddningen för oss. Det är inte genom Mose det ska ske. Men Gud sa, jo, det är genom Mose det ska ske. Gud valde honom fastän han var bortkastad liksom. Och det är samma sak, återigen en exempelbild på Jesus. Den som Israels folk stötte bort och sa nej, han är inte Messias. Nej, han är inte den som ska frälsa oss. Korsfäst honom. Det var honom som Gud hade utvalt. Det var Jesus som var den smorde, som var Messias. Och när vi läser så ser vi att de här bilderna mellan Mose och Jesus är så tydliga. Det är så tydligt. Och jag tror att det stora rådet förstod detta. Jag tror att de såg de här bilderna och förstod, vad är han på väg nu? Var ska han landa i sin förkunnelse här? Var är han på väg? Och alldeles strax så vänder lite grann förkunnelsen här. Det står så här, det var han som, i vers 36... Det var han som födde dem ut och gjorde under och tecken i Egypten och i Röda havet, i öknen, under 40 år. Det var han som sa, en profet som är lik mig ska Gud låta träda fram. En ur era bröders krets. Vem är det Mose pratar om? En profet lik mig? Jo, det är Jesus. Mose profeterade att Jesus ska komma. En som mig, som är förtryckt, som inte liksom accepteras. Men genom honom kommer frälsningen komma. En som ni kommer stötta bort ifrån er kommer rädda er. Är ni villiga att ta emot den räddningen? Egentligen, det är det som det handlar om. Det var Moses, i vers 38, det var Moses som i församlingen i öknen var tillsammans med både ängeln som talade till honom på berget, Sinai och med våra fäder och som tog emot levande ord för att ge till oss. Så kommer nästa vers som jag tycker är så väldigt, liksom hela alltet nästan kretsar kring detta. Men våra fäder ville inte lyda honom. Mose som hade fört dem ut ur Egypten, gjort så massa undertecken, som hade gjort så mycket med Guds kraft. Går upp på berget och är där uppe på berget och får ta emot Guds ord och de ser hur det blixtrar och dånar och det händer saker. Och vad gör folket? De stötte honom ifrån sig och vände sina hjärtan tillbaka till Egypten. De sa till Aaron, gör åt oss gudar som ska gå framför oss till vad som har hänt med den där Mose. Nej, det vet vi inte. Och de gjorde vid den tiden en kalv och bar fram offer åt avguden och jublade över sina händers verk. Ni ser, alltså det som händer här är att Mose är den utvalde. Men Israels folk tar inte emot honom. Det som händer här är att Stefanus målar bilden. Han gjorde det även tidigare. I kapitlet han pratade om Josef. Att Josef var den som skulle rädda Guds folk. Men hans bröder, vad gjorde de? De stötte bort honom. Mose är den som är utvald av Gud. Men vad gjorde Israels folk? De valde att inte lyssna på honom och stötte honom bort ifrån sig. Stefanus målar upp ett mönster för de skriftlärda. Han målar upp det här mönstret för dem. Vad som kommer hända. Om vi tittar på det här som står i vers 37 när han pratar om en profet som är lik mig. Så citerar faktiskt Stefanus femte Mosebok kapitel 18. Och då står det så här i vers 15. Jag läser detta. Femte Mosebok 18, vers 15 och framåt. Står det så här. En profet lik mig ska Herren din Gud låta uppstå åt dig bland ditt folk från dina bröder. Det känner vi igen. Det var det som står. Honom ska ni lyssna till. Det ska bli så som du begärde av Herren din Gud vid Horeb den dag ni var samlade där. Och du sa, jag vill inte höra mer av Herren min Guds röst eller se den stora elden längre. Då kommer jag dö. Herren sa då till mig, du har rätt i vad du säger, i vad de säger. Jag ska låta en profet, upprepa Gud här. Jag ska låta en profet lik dig uppstå åt dem bland deras bröder. Jag ska lägga mina ord i hans mun. Och han ska tala till dem allt som jag befaller honom. Och sen står det, och om någon inte lyssnar till mina ord som han talar i mitt namn ska jag själv utkräva det av honom. Redan där i 50 Mose, det här hänger ju de skriftlärda med på. De vet hela paragrafen, de kunde nästan hela Bibeln utan till. Så de visste vad som kom efteråt här. Om någon inte lyssnar till honom. Lyssna till Jesus. Vad var det de skriftlärda inte gjorde? De lyssnade inte till Jesus. De valde att inte höra vad han hade sagt. Istället så visar han då i Mose tid att de ville istället för att lyda Mose så ville de skapa sin egen väg. Sina egna händers verk. Vad de själva hade gjort. Deras egen rättfärdighet någonstans. Att vi skapar sin egen Gud. Vi gör någonting åt oss själva som vi ska följa. Vi har vår sätt att leva på. Vi behöver inte lyssna på vad Gud har att säga. Och så står det i vers 42. Men Gud vände sig bort från dem och utlämnade dem till att dyrka himlens här. Så som det står skrivet i profeternas bok. Bar ni väl framåt mig slaktoffer och andra offer under de 40 åren i öknen, ni av Israels hus. Nej, ni bar med er molokstält och guden Romfas stjärna. De bilder som ni hade gjort för att tillbe. Men jag ska föra er bortom Babylon. Här citerar Stefanos Amos som är en av profeterna i gamla testamentet. Och det är från Amos kapitel 5. Och läser man sammanhanget där det står just det här att vad den mig ni framgår slaktoffer, så säger faktiskt Amos här. Jag hatar, i kapitel 5, vers 21. Jag hatar era fester. Jag föraktar dem. Jag tål inte era högtider. För även om ni offrar både brännoffer och matoffer åt mig har jag ingen glädje i dem. Jag vill inte se era gemenskapsoffer av gödkalva. Ta bort dina sångers buller från mig. Jag vill inte höra ditt stränga spel. Men låt rätten flöda fram som vatten. Och rättfärdigheten som en ständigt rinnande ström. Och sen kommer det citatet. Var det åt mig ni framgår slaktoffer? Och så vidare. Sammanhanget, det gick inte att undgå för de skriftlärda. Just det, Amos när han sa detta så pratade han om att Gud är inte behov av liksom offer. Ja, det var offer, det står om det i gamla testamentet. Men offer utan rätten och rättfärdigheten är ingenting. Det är det Jesus, eller det är det Stefanus påpekar här via Amos. Att alla de här lagarna, alla de här reglerna som ni har satt upp som folk ska följa. Allting som ni har skapat av en form av ritualer, hierarkier, allt möjligt. Det är ingenting värt om inte rätten och rättfärdigheten får flöda fram. Det är ingenting, och Gud säger här själv att han hatar fester. Jag vill inte höra ditt stränga spel. Han vill inte höra musik och dans och lovsång. Han vill inte ha det här om inte det finns någonting mer. Och vi vet ju att det här är ju vad hela Jesus gick emot när det, varenda gång det står om Jesus pratar med de skriftlärda och fariserna. Varenda gång i Nya testamentet när Jesus möter dem så säger han, ni hycklare. Ni sätter upp regler som ni vill att alla ska följa, men era hjärtan är långt ifrån mig. Jesus sa det gång på gång på gång. Och Stefanus upprepar egentligen bara samma sak. Han säger det inte rakt ut just nu, han kommer att göra det. Utan han använder gamla testamentet för att visa att det här är inget nytt. Det här är inte någonting som är liksom nytt, utan ni har gjort så här genom alla tider. Det här är ett mönster hur ni har betett er, Israels folk. Ni har gjort era egna vägar, ni har glatt er åt era egna händersverk. Ni har valt att inte följa mig, säger Herren. Det är liksom vad som händer här. Och Stefanus målar upp denna bilden. Han står ju anklagad för att inte lyda Gud. För att inte följa lagen. För att liksom häda. Men det han visar på att nej, men det är inte jag, det är ju ni. Som alltid har stått emot det Gud vill göra. Som alltid har liksom varit bakåtsträvare. Vidare så står det sen. Går han in och pratar lite grann om templet. För det var också något han var anklagad för. Att de skulle rivit ner templet. Och han har talat mot templet. Troligtvis samma anklagelse som Jesus själv. När han blev arresterad. Stod åtalad för att han hade sagt att han skulle riva ner templet. Och bygga upp det på 3 dagar. Det var den ursprungliga anklagelsen till varför Jesus drog sin för stora rådet innan han skulle korsfästas. Troligtvis är det samma ställe, samma sak som Stefanus hänvisar till som gör att han nu står här också. Han försöker förklara då för dem att ja, men så här ligger det ju till. Vers 44. Våra fäder hade vittnesbördes tabernakel i öknen, så inrättat som Gud hade bestämt. Han hade befallt Mose att göra det efter den förebild denna hade sett. Detta tabernakel fick våra fäder i arv. De födde dem hit under Josuas ledning när de tog landet i besittning efter det folk som Gud drev undan för dem. Och där var tabernaklet fram till Davids tid. Så det först så säger Gud till Moses, gör ett tabernakel, ett tält helt enkelt. Ett tält som man kunde flytta och ta med sig. Vart helst man gick så kunde man ta med sig tältet. Och där hade man arken och där var liksom platsen där Gud, där man mötte Gud, där man liksom firade sina gudstjänster, om man säger så. Det var där var platsen liksom. Och David, står det så här, fann nåd inför Gud. Och David bad att han skulle få finna en boning åt Gud. Det är inte Gud som säger bygg ett tempel åt mig. Gud sa aldrig bygg ett tempel åt mig. Gör det stort och flådigt, där ska jag bo. Utan det var David som sa, Gud, kan inte jag få bygga ett hus åt dig? Gud, kan inte få göra detta? Och Gud lyssnar och hör vad David säger. Så här, okej. Sen gjorde David en del misstag. Och då säger han att nej, inte du, men din son kommer att få göra det. Och det är Salomo som får bygga ett hus åt Gud. Och då står det så här att i vers 48. Den högste bor dock inte i hus som är byggda av människohand. Profeten säger, himlen är min tron och jorden är min fotpall. Varför ett hus kan ni bygga åt mig, säger Herren. Eller varför plats där jag kan vila. Har inte min hand gjort allt detta? Återigen så säger han det här om händerna. Märkte ni det? Det står så här. Den högste bor inte i hus som är byggda av människohand. Vi kan inte skapa någonting som Gud ska liksom bo i. Han är så mycket större. Han har ju skapat allt. Han är ju den som har skapat himmel och jord. Han äger allting. Vi kan liksom inte rama in Gud. Sätta honom enligt våra lilla box, våra lilla regler, våra sätt att tänka på. Gud får inte plats där. Han ryms inte. Han är liksom större än allt. Vidare så om man tittar här så det citatet som kommer, det kommer från Jesaja. Jesaja var en ganska en profet som både Jesus och apostlarna hänvisar till ofta, men som var en välkänd bibel liksom profet som de äldste kunde väldigt mycket om. Och då säger han ju så här i Jesaja 66. Nu har jag inte versen framför mig här. Jesaja 66 och vers 1 är det ju. Ja. Så säger Herren, himlen är min tron och jorden är mina fötters pall. Det här är citatet som Stefanus använder. Varför ett hus kan ni bygga åt mig? Varför en plats där jag kan vila? Allt detta har min hand gjort så att det blev till, säger Herren. Bibelordet slutar inte där. Profeten slutar liksom inte, utan det fortsätter. Återigen, de skrifterna kunde detta, de kunde det utantill. De visste redan vad som kommer sen. Jag ser till den som är betryckt och har en förkrossad ande, som fruktar mitt ord. Och sen säger han, den som slaktar en oxe är som en som dödar en människa. Den som offrar ett lamm är som en som bryter nacken på en hund. Den som bär fram ett matoffer är som en som bär fram svinblod. Den som offrar rökelse är som den som hyllar en avgud. De har valt att gå sina egna vägar och ha sin själs glädje i sina vidrigheter. Därför ska jag också välja deras ofärd och låta det som de fruktar drabba dem. För jag ropade, men ingen svarade. Jag talade, men ingen lyssnade. De gjorde det som var ont i mina ögon. De valde det som misshagade mig. Det här bibelordet är väldigt starkt. Visar på att, återigen, liknande det Amos sa. Amos sa att jag tycker inte om era, jag tycker inte om era offer, era riter, era ritualer. Jag tycker inte om allt detta. Här säger Jesaja samma sak med andra ord. Att hålla på att slakta djur. Att offra saker. Att göra allt det yttre utan att hjärtat är med är ingenting värt. Fariserna var så stolta över att de liksom lydde, prickade av varenda liten box som de hade gjort för sig själva angående lagen. Nej, jag gör inte detta, jag gör inte detta, jag äter inte på sabbaten, jag gör inte det här. Och det var det här de anklagade Jesus för hela tiden. Att, vad gör ni på sabbaten? Varför gör ni så här? Varför helar du på sabbaten? På sabbaten ska vi vila, det står ju i lagen, vi får inte göra det. Det står så här står det, så här är reglerna, så här är det! De var bokstavsföljare till sina egna bokstäver som de själva hade tolkat, som de själva hade lagt till. Men deras hjärtan var inte där. Deras hjärtan var inte vända till Gud. Och då spelar det ingen roll hur mycket vi följer regler. Följer Guds ord. Följer det som sägs, om inte våra hjärtan är vända till Gud och vill lyssna till vad Gud har att säga. Det var det som var Israels stora problem. Det var det som var de skriftlärdas problem. Att de hade gjort sig en egen religion. Där de skulle ticka i vissa boxar och följa vissa regler. Men de hade glömt att det handlade om en relation. De hade glömt att det handlade om att lyssna till vad Gud har att säga. Att Gud står ju över allt. Det är honom vi ska följa. Och om Gud säger någonting, gör det då. Även hur det ser ut runt omkring, det behöver man inte bry sig om på det sättet. Följ Gud. Lyssna till hans röst. Ta emot det som är ifrån Gud. Även om det ser oortodox ut. Även om det ser konstigt ut. Och här kan vi ibland också vara sådana att vi har en bild av hur ska det se ut när Gud gör någonting mitt ibland oss. Vi tror, vi har en bild av hur det ska passa in i vår lilla mall. Hur det ska passa in. När Gud kommer med väckelse i Göteborgskyrkan, hur kommer det se ut? Vet vi det? Eller har vi en liten mall som vi försöker pricka in var det ska ske? Eller kommer det spränga våra gränser där vi faktiskt utmanas och säga, oj, vad har jag satt upp för regler för hur Gud ska verka? Vad har jag satt upp för saker och ting som måste fyllas i kriterier som jag tror är tecken på att det är Gud? Men som inte är det. Här är ju en liksom varning egentligen till oss idag, att vi har så lätt, och det är människan, vi är sådana, vi har så lätt för att skapa våra egna sätt att se på saker. Sätt att få strukturera upp och som man säger, make sense of everything. Alltså få det liksom begripligt för oss. Men Gud kan vi inte begripa. När Gud verkar så hans vägar är outgrundliga. Vi kan inte förstå hur han kommer göra det. Och om vi försöker att vi ska förstå allting så kommer vi nog vara som fariserna och missa det. Då missar vi det. Och det var ju så att när de tidigare apostlarna var inför stora rådet så hade ju Gamaliel kommit fram och sa, men vänta lite här nu, stå inte emot dessa, gör inte något dumt. För det kan hända att det här är från Gud. Det kan hända att det här är från Gud, sa han. Vänta och se, så får vi se om det är från Gud. Han hade någon typ av vishet där i alla fall. För han sa att ni kanske strider mot Gud. Och sen då när han har sagt allt detta, Stefanus, han har haft sitt tal, han har förklarat allt. Han har sagt att templet är ju inte något som är heligt, står över Gud. Om Gud gör någonting så följ Gud. Templet är inte det viktiga. Så kan det vara för oss. Om Gud gör någonting så spelar det ingen roll om det är Göteborgskyrkan eller någon annan kyrka eller vilket namn det står på. Eller det struntar vi väl i. Eller hur? För vi bygger väl inte Göteborgskyrkan? Eller? Vi bygger väl Guds rike? Och det Gud vill göra, det vill vi göra tillsammans med honom. Även om det skulle se annorlunda ut. Även om det skulle vara någonting som rubbar hur vi har våra strukturer, våra ritualer, våra rutiner och vårt sätt att se på det. Det ska väl inte styra Gud, utan Gud är ju så mycket mer. Eller hur? Amen! Och så kommer då, nu har han haft hela sitt försvar, nu kommer han liksom till slutklämmen här, Stefanus. Vers 51. Hårdnackade är ni. Hårdnackad. Det kanske inte är så, när jag för det idag, så jag hade inte reagerat på kanske så jättemycket, för att det är inte ett ord jag hör så mycket. Liksom, det är ett skällsord i dagens samhälle som vi säger. Ni är så hårdnackade. Ni är så, jag har nästan aldrig hört det, att någon använder det i vardagstal. Men det innebär att de är styva i nacken. De sträcker på sig. De kan inte ödmjuka sig. De kan inte böja sig för det som Gud säger eller det som Gud gör. Nej, jag vet. Jag har rätt. Jag kan bedöma om det där är rätt eller fel. Jag vet om det är Gud eller inte Gud. Jag vet nissan. För jag har läst det här. Jag har gått på den bibelskolan. Jag kan så mycket. Ni ska inte tro att ni vet mer än mig. Sådana var de. Alltså förstår ni vad jag menar? Stivnackade. De kunde inte böja sig att här kommer de här olärda människorna. Människor från folket och liksom kan mer och är fyllda av Guds ande och vishet. De kunde inte möta det liksom. Hurdana är vi om vi liksom, kan vi ta om det kommer in någon helt nyfrälst och kommer att profetera och förkunna för oss på ett sätt som bara skakar om oss? Kan vi ta det? De kanske har varit värsta syndare, mördare, alkoholister, you name it. Kan vi ta sådana människors ord om det är från Gud? Eller säger vi, men jag är ju lite finare. Jag har ju mycket mer erfarenhet. Jag har ju läst Bibeln så många gånger nu. Och jag har ju gått på bibelskola. Jag kan ju så mycket så att kan jag verkligen, nej jag vet bättre. Eller kan vi ödmjuka oss och säga, nej det här är från Gud. Kan vi känna igen i anden att det här är Gud som talar. Det här är Gud som verkar. Jag vill följa det Gud säger. Jag vill ta emot det Gud säger. Även om det är liksom lite oortodox. Även om det är lite ovanligt för mig. Så vill jag göra det för att det är Gud. Så säger han, hårdnackade är ni och oomskurna till hjärta och öron. Christian pratade om detta förra söndagen, att de var ju så stolta över att de var omskurna. Att de tillhörde det utlovade folket. Vi minsann, vi har det rätta märket på bröstfickan. Vi liksom tillhör inneklubben. Vi är de, vet ni. Yes! With it. Så kände de. Men det var bara till det yttre. Här inne så var de inte omskurna. De tog inte emot Jesus i sitt hjärta. Och de vägrade lyssna till vad Jesus sa. De vägrade lyssna till vad apostlarna sa. De vägrade lyssna till vad Gud sa. Och återigen, Stefanus har gjort detta mönster tydligt. De vägrade lyssna på Josef. De vägrade lyssna på Mose. Profeterna sa det gång på gång att ni kommer vägra lyssna på dem. Det var inget nytt. De visste detta. Men de såg det inte själva, för de var mitt i det. De trodde att det gäller säkert någon annan. Det gäller inte mig. Jag kan väl inte vara den som gör fel. Men det kan vi. Vi kan vara sådana, inbitna i våra lilla rutor, inskränkta i vårt sätt att tänka, där vi inte ser att Gud är så mycket större. Gud gör så mycket, mycket mer. Och vi måste i våra hjärtan bara vara ödmjuka och lyssna och ha en relation. Och det viktigaste här är att vi har den här relationen med Jesus. För har vi en relation med Jesus, då pratar vi med honom. Då talar vi med honom och han talar med oss. Då hör vi när han säger, det här är från mig. Då känner vi igen i vår ande, ja men det här är Gud, även om det ser jättekonstigt ut. Även om andra pekar och säger, men det där kan inte vara från Gud. Så kan vi i våra hjärtan veta att det här är ifrån Gud. För att vi har en relation med Jesus. Hårdnackade är ni och oomskurna till hjärta och öron. Alltid står ni emot den helige ande, ni som era fäder. Visa på det historiska, ni har alltid stått emot. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade de som förestod att en rättfärdig skulle komma. Och honom har ni nu förrått och mördat. Ni som fått lagen förmedlad av änglar men inte hållit den. Det är skarpa ord det här. Vem låter det som? Vem låter det som när vi tänker på någon annan i Bibeln som skulle kunna låta så här när han pratar? Det låter som Jesus. Eller hur? Visst låter det som Jesus? Om vi går till Lukas 11. Får jag vad Jesus säger till de skriftlärda? Lukas 11. Man kan läsa hela från vers 37 och framåt kan man läsa, men jag tänker om vi tittar på vers 47. Står det så här: ve er! Ni bygger gravvårdar över profeterna som era fäder mördade. Sen står det vidare: ni är alltså vittnen till vad era fäder gjorde och samtycker till det. De dödade profeterna och ni bygger gravvårdar över dem. Därför har också Guds vishet sagt: jag ska sända till dem profeter och apostlar, och en del av dem ska de mörda och förfölja. Okej. Så ska av detta släkte utkrävas alla profeters blod som har utgjutits från världens begynnelse. Från Abels blod ända till Zakarias blod som utgjuts mellan altaret och templet. Ja, jag säger det ska utkrävas av detta släkte. Alltså, han är ju stenhård mot dem. Och säger, ni har förföljt, ni hedrar de här som har dödat profeterna. Ni hedrar de som har gjort de här dumma sakerna. Som har förföljt Guds folk. Som har liksom stått emot vad Gud har sagt. Ni är inte bättre än de själva. Och vi ser ju att det är det de gör. Igen. Igen gör de det. Deras respons. Hur reagerar då de här stora råden när de får höra de här anklagelserna igen? Med hela liksom skriften bakom sig, med allt detta underlag till hans anklagelser. Vad säger de? De hör detta och då blir de ursinniga och skar tänder mot Stefanus. Det här är hur de äldste, de laglärda, hycklarna skulle man kunna kalla dem, reagerar när de blir avslöjade. De liksom blir ursinniga. Och det som står här på engelska, they were cut to the heart. Alltså det är som att hjärtat skärs i tu. De blir så upprörda utom sitt vett och sans. Hjärnan finns inte med längre. Nu är det bara känslor. Bah! Vem är du som talar så här? Det bara är aggression. Det är vrede. Det är ursinne. Allt detta börjar komma upp och de ska tända dem. Så här blir de. De blir helt galna på det han säger. Men jag menar, det här var inget nytt. Det hade hänt tidigare. Petrus och Johannes hade vid ett antal tillfällen varit inför rådet och sagt att ni var de som dödade Jesus. Ni är de som har vänt ryggen mot Gud. Ni är de som har gjort detta. Och de har reagerat på samma sätt där. Den enda gången vi kan se när någon reagerar på ett annat sätt är faktiskt under Petrus förkunnelse. När Petrus på pingstdagen förkunnar så står det att de känner ett stygn i hjärtat, de som hörde. Det var inte att hjärtat skars, utan de kände som en... Och betydelsen i det ordet, det är att de kände att det var som en sorg. Man känner en skuld. Man känner en syndanöd. Man känner att, oj, vad har vi gjort? Det är två olika gensvar på egentligen samma budskap. Ni har gjort fel. Ni har inte lyssnat på vad Gud har sagt. Ni har inte tagit emot det Gud ville. Den ena känner en syndanöd och säger, åh, vad har vi gjort? Och så säger de, vad ska vi göra? Hur ska vi rätta till detta? Det är det första svaret. Det är det bästa svaret. De skriftledda som var så fyllda av hyckleri, som var så fyllda av sin egen religion och sitt eget sätt att göra saker, de sa, de blir arga och säger, nej, du har fel. Nej, jag tar inte emot vad du har att säga. Jag har rätt, du har fel. Tyst med dig. Det är egentligen det de säger. Och de blir så arga. De är så upprörda. Det är liksom en riktigt agiterad stämning. Och så säger de så här. Och då uppfylld av den helige ande. Stefanus står där. Han ser hur det nu börjar bubbla och skaka. De här liksom, människorna i stora rådet står där. Och så säger han, men uppfylld av den helige ande såg han upp mot himlen. Och han fick se Guds härlighet. Och Jesus som stod på Guds högra sida. Så Jesus stod på Guds högra sida. Och han sa, jag ser himlen öppen. Och människosonen står på Guds högra sida. Han säger det han ser. Han får en syn och han berättar det för de äldste där. Och då skrek de och höll för öronen. Ah! Jag vill inte höra vad de säger. Det är som en barn. Jag lyssnar inte, jag lyssnar inte, jag lyssnar inte. De vill inte. De vill inte ta emot. De vägrade lyssna på vad han hade att säga. De ville inte ens bedöma om det var ifrån Gud. De hade redan bestämt sig att det här är inte från Gud. De hade bestämt sig på förhand att detta är inte Gud. Och därför kunde de inte ta emot det. Och då skrek de och håll för öronen och stormade alla på en gång fram mot honom. De drev honom ut ur staden, stenade honom. Och vittnena la sina mantlar vid fötterna på en ung man som heter Saulus. Så stenade de Stefanos under det att han bad, Herre Jesus, ta emot min ande. Likt Jesus igen. Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör, sa Jesus. Stefanos säger. Sedan föll han på knä och bad med hög röst, Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Och med de orden insomnade han. Stefanos visste inte att han skulle dö. Petrus och Johannes hade flera gånger varit inför stora rådet och de hade inte dött. De hade blivit piskade, de hade blivit fängslade, men ingen hade dött ännu. Stefanus var den första som fick göra det, men det jag, när jag läser detta, det jag bara känner så starkt, det är det här att vilka är vi idag? Om detta skulle ske idag, vilken sida skulle jag stå på? Skulle jag vara de som såg att det här är Guds rörelse, det här är vad Gud gör? Eller skulle jag vara fast i mitt sätt att tänka för hur Guds verk ska se ut? Och det tror jag är utmaningen för oss. Det tror jag Gud vill säga till oss, att vad har vi? Har vi byggt upp en egen religion för oss själva? Där vi har vissa kriterier för vad som kännetecknar att det här är från Gud eller det här inte är från Gud. Har vi byggt upp att så här ska det se ut, och när det inte passar vårt sätt att se på det, när det inte passar in i vår ram, så tar vi inte emot det, så gör vi avstånd mot det. Eller är vi ödmjuka och säger att nej, men det handlar inte om hur det ser ut. Det handlar inte om ritualer. Det handlar inte om vi sjunger den sången, om vi läser den bibelöversättningen, eller om vi samlas på söndagar eller lördagar, eller om vi är i den platsen eller den platsen. Det handlar inte om något sådant överhuvudtaget. Det handlar bara om vårt hjärtas relation med Jesus. Det handlar om, är du nära din Herre och Mästare så att du kan höra vad han har att säga idag? Det är det det handlar om. Det handlar om, hur är det för dig? Om Gud skulle göra någonting här mitt ibland oss idag, är du där och säger ja och ställer dig med? Eller är du den som står och tittar på, jag vet inte, det här kanske inte är Gud. Jag vet inte. Jag vet vilken jag vill vara. Jag vill vara den som är med. Men jag är rädd också att jag kanske inte är det. För det är så lätt för oss att måla upp de här ramarna. Det är så lätt för oss att göra en föreställning om hur det ska se ut. Och jag tror att Gud vill riva bort den. Så att vi är ödmjuka och säger att Gud, du får göra precis vad du vill. På det sättet du vill. Inte som jag vill. Inte som jag förutsäger det. Utan som du vill, Gud. Och då vill jag vara där. Och jag vill vara med. Och jag vill be. Och jag vill stötta. Och jag vill ställa mig vid sidan om det som du gör, Gud. Jag vill vara med. Och inte stå passivt och bedöma det. Och jag vill heller inte vara den som aktivt går emot och säger, det här är inte från Gud. Jag vill inte ha fel. Jag vill ha rätt. Och för att få det, då måste jag vara med Jesus. Och det är min uppmaning till er idag. Jag tror att ni vill vara rätt, eller hur? Vi vill, när Gud gör något, så vill vi ställa oss på hans sida. Vi vill vara med och vill kunna se det. Då måste vi komma till honom. Då måste vi odla vår relation med vår Herre och Mästare. Så att vi hör när han säger något. Lovsångaren kan gärna komma fram. Vi måste höra vad Gud har att säga. Vi måste känna igen det. Bibeln säger att vi är hans får och han är vår herde. Och det står i Guds ord att vi känner igen Herrens röst. Vi känner igen herdens röst. Så bara vi lyssnar. Det var det som var fariseernas problem. Det stod på flera ställen, men de lyssnade inte. De lyssnade inte. Och jag vill bara uppmuntra er att liksom odla den här relationen med Jesus där du lyssnar. Där du lyssnar till vad Gud säger. Inte där du säger till Gud vad han ska göra. Utan där Gud får tala till dig. Där Gud får säga till dig vad han vill göra. I ditt liv. Vad han vill göra liksom i församlingen. Vad han vill göra i din hemgrupp. Vad han vill göra på ditt jobb. Istället för att du ska säga vad Gud ska göra. Så är det väl bättre att han säger vad han vill göra. Eller hur? Men då måste vi ibland tysta oss. Vi måste ibland lägga åt sidan våra sätt att se på hur Gud ska lösa saker och ting. Vad Guds plan är. Vi är inte Gud. Jag är inte Gud. Jag förstår inte allt han gör. Och jag kommer aldrig förstå allt han gör. Men det är inte poängen. Poängen är att jag ställer mig vid hans sida och lyssnar till vad han har att säga. och sen går jag när han säger gå, sen sitter jag när han säger sitt, sen ber jag när han säger be, sen lägger jag händerna när han säger lägg händerna på någon. Det är det som det handlar om. Hur det ser ut eller hur det kommer vara, i vilken miljö, vilken kyrkolokal, om det är en söndagsgudstjänst, om det är ute på stan eller om det är på en krog. Vad vet jag? Vad vet jag? Jag vet inte vad Gud tänker om alla oss, vad han vill att alla och vi ska göra. Jag vet inte helt hundra vad Gud vill att jag ska göra alltid. Men för att få reda på det så måste jag ju vara med honom. Jag måste vända mig till honom. Jag måste ödmjuka mig och säga Gud, inte min vilja men din vilja. Inte mitt sätt men ditt sätt. Amen.
Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så mejla oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
Men vi är även samlingar för barn då?
Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!